Får du ursäkta mig, kan ju bli elitistiskt tänk här. Vilket CV står det min fysiska förmåga är? Hur många arbetsgivare skulle egentligen vara intresserade av att ha en frisk personal på plats som orkar istället för en som blir sjukskriven hela tiden då? Är det ett sätt, ett verktyg att söka jobb kanske i framtiden? Jag vet inte.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag gissar att det är många som lyssnar på den här som ligger i hängmattan. Men vi har den här gången tänkt att göra ett program som handlar om precis motsatsen. Varför man ska ta sig upp ur hängmattan och eventuellt försöka göra andra saker under sin ledighet än att bara vila. Vi läste säkert tillsammans med en del andra en väldigt spännande artikel på DN Debatt som handlade om att svenska folket förmodligen är så uselt tränade att det skulle gå dåligt för oss i händelse av krig eller överfall eller någonting som innebar att vi borde behövt röra på oss, bära, springa, rädda andra människor. Vi är helt enkelt i så fysiskt dålig form att vi inte kommer klara av det. Så vi ringde upp författaren till artikeln, Lars-Ove Nilsson, och bjöd in honom till den här podden. Och nu sitter han uppe i norra Sverige och ska svara på några av våra frågor, tänkte vi. Välkommen hit, eller välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma.
Hej och tack för att du bjöd in mig. Jag tänkte på det första du sa där om att ligga i hängmattan. En del av träningen är ju faktiskt återhämtningsdelen. Men om återhämtningen blir mycket, mycket större än själva rörelsen så blir det ingen bra effekt av det. Men några timmar per år kanske man behöver en hängmatta för att orka röra på sig.
Alltså några timmar per år? Det är...
Ja, men så man är ganska kort i alla fall här uppe i Norrbotten så det blir inte mer än några timmar.
Vi börjar med din DN Debatt-artikel. För de som inte har läst den, vad var essensen i den?
Men essensen är ju att om man tittar på alla forskningsrapporter som finns just nu, alltså man har funnits i jättemånga år om hur svenskarna, alltså våra medborgare, blir allt sämre tränade. Och framförallt de som är just nu inför pubertal ålder och lite framåt där, så kommer det att få effekt på saker. Och förutom folkhälsan, avlastning på sjukvården och att det är ett bra verktyg för integrering exempelvis, så ska vi kunna använda vår fysiska förmåga till någonting. Exempelvis om det blir kris, skogsbränder, översvämningar eller i sista fallet även också krig. Vi måste alltså använda den till någonting bättre.
Nu vill man ju inte riktigt tänka på vad man behöver utsättas för i ett krig, men vi tänker att man kanske måste springa eller flytta på sig ganska fort och bära saker på ryggen. Du menar att vi kommer inte klara det?
Ja, jag tror att det finns stora möjligheter att vi efterhand hinner träna upp oss möjligtvis. Här. Men som det ser ut just nu så är ju 30% av ungdomarna rör sig alldeles för lite. 15-åriga tjejer är det bara 1 av 10 som rör sig tillräckligt mycket. Och de ska ju någon gång ta över ledningen av landet, ta över våra arbetsuppgifter, hjälpa mig när jag blir alldeles för gammal och skruttig och inte själv orkar hjälpa till. Så att det är en viktig vy där. Jag jobbar i Försvarsmakten som du vet, och vi har ju en viss uppdrag att göra, men hela svenska befolkningen måste hjälpa till. Och det är bara att titta på kriget exempelvis i Ukraina, hur det ser ut där.
Du menar att i Ukraina så är det många människor som tvingas göra fysiska saker som de egentligen förmodligen inte var riktigt rustade för?
Nej, och de bilderna ser vi ju på tv. Förutom de stackarna som står i skyttegravar med ler upp till knäna och springer omkring eller kämpar med vapen i hand, så skjuts det på hus, civila hus som raseras. Det faller plåtar, det fattas vatten, någon måste bära fram vatten, någon måste hjälpa till och bygga upp landet igen, exempelvis efter när det här kriget någon gång tar slut.
Jag tänkte, du slängde oss direkt in i ämnet, men du jobbar med exakt de här frågorna åt Försvarsmakten.
Ja, men precis. Jag är officer i Försvarsmakten och har de sista 25 åren jobbat med inom ämnet fysiskt stridsvärde, som är ett utbildningsområde i Försvarsmakten. Och fysiskt stridsvärde handlar om hur vår fysiska prestationsförmåga blir påverkad av yttre faktorer, som exempelvis att vi måste bära utrustning, eller om vi blir utsatt för kyla eller utsatt för värme, eller att vi har för lite mat eller för lite vatten, eller att vi inte kan tvätta oss.
Alltså fysiskt stridsvärde, det är ett intressant ord som de flesta, tror jag, utanför militären inte har en aning om vad det är. Men det är alltså det betyder. Vad händer med dig om du fryser eller är hungrig när du också ska utföra fysiska saker?
Ja, eller vad händer med din förmåga att prestera
ja.
När du blir utsatt för yttre faktorer? Alltså. Du, om du har en riktigt, riktigt bra grundfysik så klarar du av att bättre hantera att du måste bära på utrustning. Eller att du har strumpor som är blöta eller att du inte får tillräckligt med mat just för tillfället. Så ju bättre fysisk förmåga du har, desto mer kan du hantera de yttre faktorerna.
Vad tycker du då? Borde alla människor träna lite bara helt enkelt? För då blir man per automatik bättre rustad för om man en dag, vi hoppas att den inte kommer att komma, men om man måste fly eller springa eller bära vatten, för vattenledningarna är sönderbombade.
Jo, men så är det ju tveklöst, och förutom att det ger jättegoda hälsoeffekter så är det ju faktiskt ett verktyg att vi kan använda. Och vi måste ju, alla svenska medborgare, vara beredd att hjälpa till vid kris eller krig. Nu är det inte så att alla behöver göra fysiska uppgifter, en del kanske måste jobba mera med stabsfunktioner, alltså administrera, och några måste bära tungt, men huvuddelen av våra svenska medborgare måste i alla fall orka rädda varandra, tycker jag.
Hur märker ni av det här inom militären, att unga människor som kommer idag har sämre fysisk kapacitet än vad man haft tidigare, eller i varje fall rört på sig mindre, för det vet vi att det är så.
Försvarsmakten, vi får ju in ungefär 5 000 av 110 000 som varje årskull är. Och de som söker sig till Försvarsmakten troligtvis är ju på den övre halvan vad det gäller i alla fall motivation till att träna. Och även också givetvis också har de ju någon form av rörelse i sig innan de kommer till oss. Men vi ser ju tydligt att de forskningsresultaterna som visar på en allt sämre fysisk förmåga gör att det droppar av sig även på oss också. Alltså vi som är i Försvarsmakten. Så är det. Och det kan ju innebära att vi kanske måste anpassa oss på något sätt i utbildningsdelarna för att få effekt av det här.
Har ni gjort det? Har det blivit viktigare eller gör ni snällare fysiska träningar? Eller hur gör ni?
Ett arbete som jag har gjort de sista 10 åren är ju verkligen att se till att inte bli belastningsskador. Att vi bygger upp dem med en bra belastningstrappa. Så att vi inte överbelastar dem och får ja, helt enkelt skador på våra nyinryckta i tidigt skede eller våra anställda personer. Det är en sak att anpassa sig. Vilket tycker jag är jätteviktigt och jättebra tänk utav oss då. Men sen kan det vara så att när vi förut kunde så att säga, öva längre och med tyngre utrustning, så kan det vara så att vi har även nu också fått anpassa den delen. Och då kanske vi inte får ut samma effekt utav de träningsmöjligheterna vi har.
Så vad du säger egentligen är att unga människor idag, de är så klena så de kan inte springa runt med sina ryggsäckar och vapen på som man kunde förr. De blir för trötta för snabbt.
Ja, inledningsvis i alla fall de som rycker in, de som ska göra sin värnplikt, de får ju inledningsvis ha ganska lätt belastning. Men vi har ju 9 månader på oss att träna upp de personerna. Och efter 9 månader så är oftast huvuddelen av dem, de är ju på rätt sida gränsen för att kunna klara av sin arbetsuppgift. Men bara vår utrustning i Försvarsmakten, med man har vapen, hjälm, vattenflaskan fylld och kängorna på fötterna, väger nästan 25 kilo. Som du dagligen ska gå och släpa på, extra släpa med. Och ska du då hänga på en ryggsäck samtidigt, som det blir en tuff belastning för många. Framförallt under de första månaderna.
Vad tycker du man borde göra då? För den här aspekten som du beskrev har ju inte kommit upp. Det har ju pratats mycket om att vi är för stillasittande, och det får ju massor med livsstilssjukdomar som följd från fetma och diabetes och högt blodtryck och massa andra saker. Men aspekten att man faktiskt inte kan klara av en del saker som då extrema händelser, den diskussionen har ju inte förts.
Nej, vi pratar ju, det är ju viktiga målsättningar med ett hälsoarbete som vi verkligen försöker ta tag i nu i Sverige. Det är precis de du räknar upp här. Men alltså, vad ska vi ha det till? Och det är det jag vill belysa med den här artikeln. Hur viktigt är att huvuddelen att våra svenska medborgare orkar flås omkring i 5 kilometer eller exempelvis ta 50 kilo i marklyft?
Alltså det är ju en total illusion. Det är ju väldigt få som orkar springa i 5 kilometer. Det är en minoritet av Sveriges befolkning som kan springa även långsamt i 5 kilometer.
Ja.
Så det är ett storslaget mål, och det är ju intressant då om man skulle bestämma sig för att man ska försöka att få så många som möjligt att klara av det. Hur skulle det gå till?
Ja, alltså det är precis som du säger, och jag, Det finns ju så många goda förslag, bland annat i den här statliga rapporten som har kommit, på åtgärder man kan göra, allt från aktiva skoltransporter till utöka idrottstiden i skolan till att bygga bättre cykelvägar. Så det finns ju många små delar som kan hjälpa till. Men huvudsak så är det två stycken saker som kommer att påskynda det här. Det är ett tag i de här 13-åringarna i skolan. Och skolan måste ges mera tid till att, så att säga, kila in dem eller kidnappa dem in i den här tänket och behovet av att röra på sig. Idrottsrörelsen träffar inte alla. Försvarsmakten, vi träffar bara 5% av varje årskull. Så de andra 95%, hur ska vi komma åt dem? Ja? Det är den ena delen. Skolan är ett viktigt verktyg. Sen är den andra delen att vi är vuxna, och nu pratar jag om 30, 40, 50-åringar. De här goda förebilderna, de måste växla upp. Och goda förebilder har vi exempelvis i Försvarsmakten, som är ju att leda genom föredöme är ju en viktig del, i alla fall i vårt ledarskap här. Men det behövs också goda förebilder lite mer där ute i samhället.
Hur mycket tränar man när man gör lumpen eller är i försvaret? Liksom, hur många timmar om dagen håller man på med fysiska övningar? Eller i veckan?
Försvarsmakten avsätter för dem med uniform 3 timmar i snitt, ungefär 75% av årets dagar till fysisk träning. Och det är ingen frivillig del.
Alltså 3 timmar om dagen?
3 timmar i veckan.
I veckan, ja. Okej, det är ju inte så jättemycket. Det skulle ju ändå vara överkomligt, kan man tycka.
Ja, det är ju en arbetsuppgift. Mm. Du ska ju alltså träna för att kunna klara av din arbetsuppgift. Försvarsmakten har ju många arbetsuppgifter, det är 1000 stycken. Det är allt från att flyga flygplan till att springa i skogen med 50 kilos ryggsäck. Och däremellan finns det ju olika fysiska belastningar. Men du ska ju alltså träna de här 3 timmarna för att klara av din arbetsuppgift. Precis som en brandman ska kunna träna för att klara av att göra igenom för att rökdyk, springa upp för en stege, vad det kan vara.
Egentligen finns det ju ganska många yrken där man skulle kunna tänka sig att man behöver träna, många tunga lyft i vården eller omsorgsyrken när man bär runt på barn och sådär. Borde inte det där som ni gör inom försvaret gå att applicera på andra områden? Mm. Alltså hur mycket borde man faktiskt rent fysiskt träna för att vara en maximalt duktig förskolelärare som inte får förslitningsskador? Eller vårdbiträde i långvården, eller polis kanske, som också delvis i varje fall har ett fysiskt tufft jobb och kanske måste jaga någon ibland.
Ja, men precis. Och det blir ju, nu får du ursäkta mig, det kan ju bli lite elitistiskt tänk här. Men vilket CV står det min fysiska förmåga är? Hur många arbetsgivare skulle vara egentligen vara intresserade av att ha en frisk personal på plats som orkar istället för att ha en som blir sjukskriven hela tiden då? Är det ett sätt, ett verktyg att söka jobb kanske i framtiden? Jag vet inte.
Jo, men det ena är ju så här, det har vi ju diskuterat mycket i den här podden, för den har ju så att säga en, vi pratar ju om det ur ett samhällsperspektiv, och det har vi ju diskuterat många gånger. Vem är det som ska vara ansvarig för att människor rör på sig? Och vi har ju konstaterat att människor rör inte på sig så mycket som man borde, eller många borde. Är det samhället som ska bidra med det? Är det arbetsgivare som ska bidra med det? Nu beskriver ju du att i försvaret så är ju en del av arbetet att man rör på sig. Det är också det för brandmän. Men i andra yrken där det kanske borde vara det, är det ju inte det. Utan då skyfflar man över det till att människor ska göra det på sin fritid.
Mm.
Man skulle ju kunna tänka sig ett system där det var mycket mer integrerat, tänker jag, i ens arbetsuppgifter. Och det fanns ett ansvar från arbetsgivaren att det blev så.
Ja, precis. Och det är så jag skrev också i artikeln där. Mm. Så det är mina förslag. Ta bort de här friskvårdsbidragen.
Mm.
Folk som kan köpa gympadojor för 4 500 eller köpa ett gymkort för 5 000 kronor. Och så är det skattegilt. Kostar det vår skatte? Betalar jättemycket pengar. Jag vet inte hur många exempel jag har som de som har tagit ut ett gymkort och använt det en gång. Och effekten av de friskvårdsbidragen kanske inte är så stor jämförelsevis med du nämner här, att ha rörelsebidrag istället. Arbetsgivare som tar ett aktivt ansvar och genomför exempelvis rörelsetimmar, ledarledda träningspass eller vad det kan vara, de kanske skulle få bidrag istället.
För något år sedan så skrev, då var han politisk chefredaktör på Dagens Industri. Han har hunnit vara statssekreterare åt statsministern och nu också sommarpratare. PM Nilsson, en text hos oss på Epi som just handlade om träning och rörelse och vem som ska ansvara för det. Och i den konstaterade han en sak som många som själva tränar glömmer bort. För tränar man själv så tycker man att det är jättehärligt och jätteroligt. Om man inte tränar så är det fruktansvärt att tvinga springa, springa 3 kilometer eller cykla 2 mil eller så. Det är ganska jobbigt. Det tar ganska lång tid innan det blir njutbart. Och för vissa människor blir det aldrig njutbart. Så hans poäng med den texten var ju, det går inte att förlita sig på att människor kommer göra det här för att de gillar det. Utan antingen måste vi bestämma oss för att det är någonting vi ska inkludera i vardagslivet. Ungefär som att borsta tänderna. Ingen borstar tänderna för att det är så himla kul att borsta tänderna. Utan man gör det för man har blivit itryckt som man var barn att man skulle borsta tänderna. Delar du den beskrivningen av träning och hur man borde se på det?
Ja, och vi som redan är frälsta och tycker att träningen är en viktig del och vi mår bra utav det, både mentalt och fysiskt. Vi har ju inga problem med det. Men det är de som inte är där än så vi måste få över gränsen. Och det kan man enligt mitt sätt att se det, endast få genom ledarledd träning. Vi kan ju motivera, alla människor i Sverige förstår ju betydelsen utav fysisk aktivitet. Det är inga konstigheter med det och alla har ju läst och förstått forskningen. Men att få folk att verkligen knyta på sig dojorna och ge sig ut eller greppa kettlebells eller vad man simmar eller vad man nu vill göra. Den gränsen är så stor att få med de här. Och jag har sett på militärskolan Karlberg exempelvis att när vi har under en lång period kört ledarledd fysisk träning som är kvalitetssäkrad, den är planerad, den har ett mål och ett syfte här, så får vi med oss dem. Efter några månader som inte riktigt är där än. Som inte har varit med i en idrottsrörelse. Eller håller på att tävla i någon sport. Eller vad det kan vara. Då får vi med oss dem. Och då börjar de självmant komma igång. Men det tar ett tag.
Jag börjar fundera över. Det du säger är ju väl. Jag håller med dig till 100%. Men det är ju lite som man inte riktigt orkar låtsas om det. Utan man tänker att man bara berättar för alla. Att man ska röra lite på sig. Så kommer alla göra det. Men min fråga till dig är då. Hur mycket eller lite behöver man om dagen. För det ska ge effekt. Och vad är ditt bästa? Ja, det är lärarledda lektioner som alla borde tillhandahålla. Eller hur ska det gå till?
Ja, det finns ju jättemånga goda exempel på hur man kan jobba för att få igång befolkningen här. Men forskningen visar ju också på bland annat genom GH då, Ekblom bak där. Som visar på att
gymnastik och idrottshögskolan förklarar jag bara för de som inte riktigt vet vad GH betyder.
Ja. Att den här dagliga träningen som man får när man cyklar till jobbet, promenerar till bussen, potar i trädgården som vi har alltid med oss, den här, den räcker inte till. De dagliga 20-30 minuter vad det kan vara när du transporterar själv räcker inte till, utan du måste få några till pulshöjande svettiga pass i veckan för att få tillräckligt med träning.
Mm. Det var ju lite jobbigt för många klamrar sig fast vid det där. Ja, men jag städar och påtar i trädgården så jag får tillräckligt. Men det räcker inte. Man måste upp i puls också. Man måste upp så att man börjar svettas lite.
Absolut, det räcker inte till. Men man, det blir ju steady state till slut. Alltså man håller sig på en lagom nivå då. Sen, folk är ju bekväma utav sig. Och all rörelse är bra rörelse. Men i slutändan när man har varit ute på sin samma runda som tar 20 minuter. Så blir det ju mer alibi-träning än träning. Utan då, nu har jag tränat. Och så känner man sig lite bra och mentalt stark. Vilket i och för sig är okej då. Men det blir lite alibi-träning över det.
Men okej, om man ska ha några riktlinjer, om man ska klara av att rädda sitt barn eller sin fru eller sin man eller någonting, eller bära vatten i krig eller så. Finns det någon test man kan göra för att känna, okej, jag kommer att överleva första steget i varje fall i det här kriget?
Ja, det finns ju, jag tycker försvarsmakten.se sida där har ju sån här, hur du kan testa dig inför GMU, inför du ska göra värnplikten. Så tester du kan göra hemma, de skulle kunna fungera. Tycker jag är ett bra exempel på hur man kan se sin fysiska förmåga. Då.
Och vad är det för typ av tester man gör då? Hur många armhävningar, sit-ups eller hur länge du kan ligga i plankan eller vad är det?
Ja, precis. Det är sådana tester och lite step-up och lite löpning och sånt där. Så det finns enkla tester att genomföra. Problematiken med våra är ju att vi når inte tillräckligt många. Vi når inte de här 9 miljonerna andra som inte är där än, som måste hjälpa till. Och det är ju där vi måste på något sätt få in resurser så vi får med oss resten av befolkningen. För tänk så här, i alla fall i krig så har vi ju vapensystem som är jättebra, flygplan som är kanoner, så vi har utrustning och sånt där. Men människorna bakom de här, det är där vi skulle kunna vara stark. Mm. Tänk vad vi blir mer uthålliga och mer robusta än de motståndare vi ska ha. Så vi håller ut längre.
Är det det handlar om? Jag tror alla vi tror jag som ändå läser tidningen och följer med tänker att det handlar om tillgång till vapen, det handlar om teknik, det handlar om nya avancerade teknologier. Men du menar att det handlar om ren råstyrka eller att kunna springa 5 kilometer?
Ja, men människorna bakom dem där måste kunna hantera dem. Vi måste kunna vara tillräckligt pigg. Högre kondition, bättre kognitiv förmåga, bättre stabspersonal. De som ska hantera systemen ute på fältet, om de har större uthålligheter än våra motståndare, då har vi större möjligheter att klara av det. Och det är precis det som sker just nu i Ukraina.
Alltså, du tänker att de är fysiskt mer vältränade. Jag trodde det mer var att de slogs för något de verkligen tror på, medan de här ryska pojkarna som är utskickade vet knappt vad de är, än mindre att de tror på det.
Ja, men en del av vår styrka och uthållighet är det som sitter mellan öronen. Så att med en starkare kropp kommer också oftast en starkare vilja. Viljan att kunna hjälpa till.
Jag har lovat att släppa iväg dig, för du lever som du lär. Du ska ut och cykla i naturen, hörde jag. Så jag ska inte hålla kvar dig längre. Men om du skulle vilja skicka med någonting då till alla hängmattedäckar, läsande, sommarlovslediga svenskar. Om man har 5 minuter över, vad ska man göra då för att förbättra formen?
Om du har 5 minuter över, så aktivera de stora muskelgrupperna. Gör benböjer på plats helt enkelt då. Och ju äldre du blir, desto viktigare kommer styrketräningen vara för dig, så att du inte leder och sånt går sönder. Men har du bara 5 minuter på dig, så pumpa på med benböj rakt upp och ner.
Okej, 5 minuters benböj, och tänk på att det kan vara värt den dag man måste försvara Sverige, inte bara för att få snyggare lår.
Exakt.
Bra, tack så mycket för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på Hälsa för ohälsosamma, som ges ut av Epi. Jag hoppas ni har det skönt i hängmattorna i sommar, och att ni lyssnar även igen om 2 veckor när nästa podd kommer ut.